igår så tittade vi på profetians ande och såg hur, vad en profet är, hur Gud har använt profeter. Vi tittade sen också på Ellen White, vem hon var. Vi såg på de syner och drömmar som hon fick. Och sen så såg vi också, vi tittade på det profetiska testet för att se, för att testa profeterna och se om Ellen White passade med den här profetians gåva. Så de av er som inte var med, ni kan gärna fråga någon som har papperna från igår, så kan ni säkert få titta på dem. Idag så ska vi titta på hur inspiration fungerar. Och det är ett otroligt viktigt ämne också. Om man inte förstår det så leder det till en oerhört många missförstånd angående just Bibeln och om profetians ande också. Och jag skrev så här på det där bladet, att förstå hur Gud talar genom profeterna är lika viktigt som att förstå att han har talat genom profeterna. Så det är otroligt avgörande, så därför ska vi titta på det här ämnet. Men innan vi går in på det så skulle jag vilja att vi hade en bön, att vi stillar oss. Kära himmelska far, tack för att vi får komma inför dig den här morgonen. Tack att vi får studera ditt ord. Jag ber Herre att du ska sända din ande till oss. Jag ber att du ska hjälpa oss att bli grundade i vår tro på ditt inspirerade ord och på den profetiska gåvan som du har gett till den här församlingen också. Jag ber Herre att du ska leda oss i det att vi studerar det här, och jag tackar dig för vad du kommer att göra i Jesu namn. Amen. När vi pratar om inspiration så måste vi först definiera vad ordet betyder. Inspiration är i princip det processen varigenom Guds ande får profeten att korrekt uppfatta och förmedla Guds ord. Den tekniska definitionen av inspiration. Det är så när Gud uppenbarar någonting till någon människa eller till sitt folk, så gör han det i tre steg. Vi tittade på att de talar genom profeterna. Men tekniskt sett så har man tre stycken olika termer för de här sätten som Gud uppenbarar sin vilja på. Och den första är uppenbarelse. I uppenbarelseboken 1:1 så står det så här: detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sin tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes. Och vi ser också exempel på Daniel som fick besöket av en ängel. Uppenbarelse, det är helt enkelt från Gud till profeten. Kommunikationen från Gud till profeten. Och det sker oftast genom änglar. Vi talar också om syner och drömmar. Och ja, i Galaterbrevet så säger Paulus också: jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Så det är den delen, att från Gud till profeten, det är uppenbarelse. Sen inspiration, det är helt enkelt från profeten till pappret. Eller till åhöraren. Och vi läser om det i Andra Timoteus brevet till exempel. Någon kan läsa den. Andra Timoteus 3:16.
Varje bok i skriften är inspirerad av Gud till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fram till ett rättfärdigt liv.
Okej, så här ser vi återigen inspiration, ordet inspiration. Och det betyder bokstavligen utandad. Att Gud har liksom andats ut skriften, han har varit en del utav att så att det som har skrivits utav profeten har också blivit Guds ord. Och sen finns det en tredje term, och det är upplysning. Och det är helt enkelt från profeten till åhöraren, eller från pappret, från skriften till åhöraren. Och där också behöver Guds ande vara närvarande. Som man kan läsa i Efesierbrevet kapitel 1, vers 17 och 18.
Jag ber att vår Herre härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har talat er till.
Okej. Så ni ser, Guds ande behövs lika mycket för att vi ska kunna få en rätt kunskap om Gud. Så de här tre aspekterna, det är alla Gud som gör dem. Eller Gud gör allihopa utav dem. Men kallas olika saker. Så det som vi kommer prata om specifikt här är just inspiration. Och det är annorlunda än bara om jag läser en bok och jag känner mig inspirerad. Det är inte samma sak. Det är inspiration är en teologisk term. Och det finns tre olika teorier om inspiration, hur det fungerar. Och det finns kanske fler, men tre stycken som jag har valt att nämna här. För det första är det verbal diktamen. Och den innebär helt enkelt att Gud har ord för ord dikterat vad profeten skriver och säger. Med andra ord, profeten hör vad Gud säger. Så skriver profeten säger. Herren, så skriver profeten Herren. Alltså väldigt, väldigt bokstavligt att varje ord har dikterats av Gud. Det är en typ av inspiration. Den andra sortens inspiration är så kallad tankeinspiration. Och den innebär att Gud uppenbarar budskapet för profeten genom syner och drömmar. Men profeten använder sina egna bristfälliga uttryck när den kommunicerar budskapet. Det betyder inte att det blir fel, men det betyder att han använder det mänskliga språket för att kommunicera det här. Och man kan säga att tankeinspiration innebär att vad som menas är inspirerat, inte den exakta formuleringen. Förstår ni skillnaden? Så finns det också en så kallad existentiell inspiration, och det innebär att uppenbarelsen är en personlig erfarenhet och inte ett budskap. Och i princip den högre bibelkritiken använder sig av den här typen av inspiration. Man säger till exempel att ja, men för Moses så var det sant att världen blev skapad på 6 dagar. Men det behöver inte betyda att det stämmer överens med verkligheten. Att inspiration är helt enkelt bara en upplevelse som man har. Och det som är sant för dig är sant för dig. Det som är sant för någon annan är sant för någon annan. Och det är i princip ett postmodernt tänkande. Vad säger då Bibeln om inspiration? Bibeln förespråkar tankeinspiration. Den här nummer 2. Vilket vi kommer att titta på snart här. Men vi kan läsa de här texterna. Första Thessalonikerbrevet 2:13. Så vem var det som predikade här? Ja, vem var det som skrev Thessalonikerbrevet? Så Paulus predikade, men ändå så var det Guds ord. Det är ganska intressant. Det var inte bara någon som tog över Paulus på det sättet, utan Paulus var det som, han gick där, han predikade, han hade förberett saker och ting, men det var ändå Guds ande som talade, eller som inspirerade honom till det han skulle säga. Vi ser också ett annat exempel i det första Korinthierbrevet kapitel 7, vers 40. Om någon vill läsa den versen också, där säger Paulus igen någonting annat.
Det är min mening.
Det är ganska intressant. Han har argumenterat utifrån det här han säger i det här kapitlet att ja, det här säger jag enligt min mening. Men sen säger han också, och jag tror också att jag har Guds ande. Med andra ord, Paulus uttryckte sina egna tankar, men de tankarna var inspirerade utav Guds ande. Ni hänger med. Så det är den här tankeinspirationen. Ett annat exempel är där första Korinthierbrevet 14:23 där det står att profeternas ande behärskas av profeterna. Alltså profetians ande, det är ju den heliga ande. Och som den heliga ande kommer inte bara in och tar kontroll över profeten, utan profeten är fortfarande, har fortfarande en fri vilja, han har fortfarande kontroll, han kan formulera sina tankar eller sina ord, men tankarna kommer ifrån Gud. Så det är det som den texten faktiskt säger. Så trots att Gud sägs vara upphovsmakare till skriften så är den ändå skriven av människor. För andra Petrusbrevet kapitel 1 vers 21 så står det så här: ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Så återigen där att de är ledda utav den helige ande till att skriva det som de gör. De är inte dikterade utav den helige ande. Budskapet är från Jesus, men sättet som det förmedlas på är underställt profetens begränsade formuleringar. Ändå så är profetens ord Guds ord. Man kan säga att det som menas är inspirerat, inte den exakta formuleringen. Det var så att Gud uppenbarar saker genom syner och drömmar. Och sen skriver profeten ner det här som vi ser i uppenbarelseboken i en bokrulle. Och jag kan läsa några citat här om vad Ellen White skriver om det här också. Den stora striden, sida 7-8. Hon säger: de 10 budorden talades av Gud själv och nedskrevs av hans egen hand. De är av gudomligt och inte mänskligt ursprung. Men Bibeln med dess av Gud givna sanningar uttrycks på mänskligt språk. Den utgör en förening av det gudomliga och mänskliga. En sådan förening existerade i Kristi natur, eftersom han var både Guds son och människosonen. Så är det även sant i fråga om Bibeln som det var sant i fråga om Kristus, att ordet blev kött och bodde bland oss. Gud har funnit det lämpligt att förmedla sin sanning till världen genom människor. Han har själv genom sin heliga ande gett människor förutsättning och förmåga att utföra detta arbete. Han har lett deras sinnen så att de har valt ut vad de ska tala och vad de ska skriva. Budskapet har förmedlats genom ofullkomligt mänskligt språk. Ändå är det Guds budskap. Och sen är det att Gud, enligt det här då, så har Gud inspirerat deras sinnen, lett deras sinnen. Där har vi just den här tankeinspirationen. Selected Messages, volym 1, sida 21, så står det så här: Bibeln är skriven av inspirerade människor, men det är inte Guds sätt att tänka och uttrycka sig på. Det är människors. Människor säger ofta att ett sådant uttryck är inte likt Gud. Men Gud har inte satt sig själv på prov i ord, logik och retorik i Bibeln. Bibelns författare var Guds skribenter, inte hans pennor. Är det en skillnad på dem? Se på de olika författarna, säger hon. Det är inte Bibelns ord som är inspirerade, utan människan som är inspirerad. Inspirationen har ingen inverkan på människans ord eller uttryck, utan på människan själv, under det att den helige andes inflytande uppfylls av tankar. Men orden präglas av den enskilda människans tankar. Den gudomliga tanken blir diffus. Guds tankar och vilja kombineras med människans tankar och vilja. På detta sätt blir människans ord Guds ord. Jag skulle vilja att vi gör ett litet experiment här för att illustrera det här. Jag skulle vilja ha 2 stycken frivilliga personer. Okej, en till. Det är en tävling, någon som vågar utmana honom. Kom igen. Oj. Nu går det inte så bra här. Tack. Sofia, vill du göra? Okej, någon annan? Vill du komma, Andreas? Du kommer inte att slå dig. Okej, ta varsin penna och ni ska få varsitt papper. Här på bordet så har jag en hel del olika saker. Och ni ska få titta, ni ska inte skriva ännu, men ni ska få titta på de här sakerna. Och inte tjuvkika. Ni ska försöka komma ihåg så många av de här sakerna som möjligt som finns. Och sen ska ni skriva ner det. Ja, ni får bara titta på dem i 15 sekunder. Okej? Okay? Är ni med? Sen ska ni skriva ner vad ni har sett. Så ni får titta på dem i 15 sekunder och sen så försöka komma ihåg så många som möjligt. Ni får gärna skriva upp detaljer också, om ni kommer ihåg färger, om ni kommer ihåg storlekar eller modellnummer. Och... Ska vi kan avrunda här.
Ja, jag tror det.
Bra jobbat. Nu vill jag höra vad ni har, okej? Okay? Då kan Göran, du kan få börja då.
Okej. Trebit, hörlurar, penna med stift som det här. 3 stycken 5 cent, en pinne, gula batterier, HTC-telefon, talkotte, tandtrådshållare. Ja, ah, så är det en pinne.
Bra! En applåd! Andreas?
Papper med någon slags färg, jag vet inte vad det var för någonting, men sen tandkräm, trebit. Vad skriver jag så här? Vad skriver jag? Och vi hoppar över headset, mobil och penna.
Mobil och penna, aha!
Korköppnare skulle jag stå
där. Korköppnare?
Jag är ganska säker på
att jag inte fanns. Ja, vem hade rätt nu då? Nu ska vi se här, det var tandkräm. Nu ska vi se, vad var det du sa nu?
Träbit.
Hörlurar hade ni båda två, eller hur?
Ja.
Och vad hade ni mer gemensamt?
Telefon.
HTC. Skrev du HTC?
Ja.
Mm-hmm, okej, okay, bra. Någonting mer, en papper med någon färg.
Sånt, ja,
just det, ett kort här, visitkort. Så låg upp och ner, så. Mm, bra. Det hade inte nu, va?
Nej.
Det här kortet, den här. Du hade 3 stycken 5 cent.
Ja.
Hade du något av dem?
Nej.
Någon som hade nycklar?
Nej.
Nej. Batterier hade du?
Ja, gula.
Just det, gula batterier. Och trådshållare. Och en penna med stift, sa du?
Ja.
Ja, det var inga korköppare.
Nej, det var ingen korköppare. Okej, du är en falsk profet. Ja, men det är bra jobbat. Ni kan ge dem alla en applåd igen. Vad kan vi lära oss ifrån det här nu då? Ni har just fått en erfarenhet om hur det är att ha, hur tankeinspiration fungerar. Ni kan sätta er igen om ni vill. Det är så att olika personer ser på samma sak, men de ger olika beskrivningar utav dem. Och man kan undra, vem är det som har rätt? Ta till exempel de 4 evangelierna. Om ni har tittat i dem någon gång så ser ni att det finns saker som är olika. Och ibland så tycker man att oj, de här är nästan motsägande. Men ja, till exempel så skulle Göran kunna ha sagt att det finns en tjock träbit. Och sen så kanske Andreas sa att det var en tunn träbit. Och då skulle vi säga, oj, kolla vilken motsägelse som det finns här mellan de här. De här talar inte sanning. Men i själva verket så fanns det faktiskt 2 stycken träbitar, en tunn och en tjock. Så på det här sättet fungerar det också i Bibeln när det kommer till inspiration. Vi kan titta på några exempel i det också från Bibeln. I olika profeters beskrivningar utav hur Jesus ser ut så ser man det här väldigt klart och tydligt. Om någon kan läsa Daniel 10, vers 5 och 6. Det räcker med, vi kan läsa Daniel och Johannes beskrivningar här.
När jag såg upp till fick jag se en man stå där och bredd i linjekläder. Han hade ett bälte av guld från djupast kring sina rötter. Hans kropp fyllde att vara av varifrån. Hans ansikte var som en blixt.
dig. Och så kan någon annan läsa Uppenbarelseboken 1, 13-16.
Mitt ibland ljusstakarna såg jag en som liknade människosonen, klädd i en osynlig klänning och omgjord med ett bälte av guld som bröstet. Huvudet och hår var vitt som hans ögon var som eldstångar. Hans fötter liknade en skinande malm som flöt vid ställtunneln och hans bröst blev som dånet av väldiga vatten. Hans höga hand föll av sju stjärnor och hans blick ett leve svart svärd.
Ser ni likheter i de här beskrivningarna? Är de identiska? Nej, är de inte. Men vi förstår att det handlar om samma sak som de ser. De får båda en uppenbarelse utav Jesus Kristus där de ser honom. Men Daniel till exempel, vad säger han om hans ansikte? Vad ser det ut som? Aha, vad säger Johannes? Hur ser ansiktet ut? Aha, vänta nu. Nu har vi en motsägelse här. Är Jesus ansikte som en blixt eller är det som en sol som lyser i all sin kraft? Tack så mycket. Ja, alltså det är i princip... Man förstår att det var väldigt ljust, väldigt starkt. Det var inte liksom själva orden som är inspirerade att liksom, ja, det var exakt som en blixt eller det var exakt som en sol, utan tanken var att han såg någonting och sen försökte han med sitt eget språk kommunicera att det var det här som jag såg. Och den ena tog blixten som en illustration för att visa det, den andra tog solen. Och så ser vi gång på gång i det här, vi har fötterna. Vad säger Johannes om fötterna? Och vad sa Daniel om fötterna?
Skinande malm. Nej, det var
glänsande koppar. Vänta nu, vilken metall är det egentligen? Det här blir förvirrande. Var det glänsande koppar eller var det skinande malm? Och så kan kritikerna hänga upp sig och de kan säga, kolla här har vi motsägelser i Bibeln och det går inte att lita på den.
Jag anser att det var orange.
Det tror jag också. Jag tror det var någon form av orange. Och återigen... Vi ser här klart och tydligt tankeinspiration. Att det är profeten får en uppenbarelse och baserat på den uppenbarelsen så försöker han sedan kommunicera på sitt eget språk det som han ser. Och trots att profeterna beskriver samma sak fast med olika ord så är uppenbarelsen ändå lika sann. Om vi förstår att Bibeln talar om tankeinspiration istället för verbal diktamen. Ellen White också hävdade att, eller hon hävdade inte verbal inspiration utan hon, ja, vi kan läsa det här citatet ifrån hennes son som säger så här. Mamma har aldrig hävdat verbal inspiration och jag kan inte finna att min far eller herr Bates, Andrew Smith eller Wagner la fram detta påstående. Om hon skrev sina manuskript under verbal inspiration, varför skulle hon då, nu har jag nog skrivit fel här, hålla på med att lägga till eller anpassa sitt verk? Det är ett faktum att mamma ofta tar ett av hennes manuskript och går igenom det noggrant och gör tillägg och utvecklar tanken ytterligare. Så hänger ni med? Hon tog den här tanken. Hon utvecklade den lite mer. Ja, var det verkligen malm som jag såg? Kanske var det glänsande malm, ni förstår. Hon kunde göra det eftersom det var tanken som var inspirerad. Inte själva orden. Men ifall vi tror på verbal diktamen, ja, då, hur kan någon komma och ändra på Guds ord? Om Gud sa, det ska stå skinande malm. Och då så kan inte jag som profet säga, nej, men kanske var det glänsande malm. Eller hur? Ni förstår hur dilemmat. Så därför är det otroligt viktigt för oss att förstå hur inspiration fungerar. För annars så kommer vi haka upp oss, vi kommer fastna på saker och vi kommer kanske i värsta fall också att förlora tron. Och det är många människor som har gjort det. Bara för att de har missförstått hur inspirationen fungerar. Hur är det med sekreterare och assistenter? Eftersom det är tanken som inspirerade, inte själva formuleringen, så var det även i sin fulla rätt för en profet att använda sig av sekreterare eller assistenter. Och det ser vi i Bibelns profeter. Vi kan läsa, någon kan läsa Jeremia 36:4 där.
Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son. Efter Jeremias diktamen skrev Baruk i en bokrulle upp alla de ord som Herren hade talat till honom.
Visste ni att Jeremias bok är inte skriven av Jeremia? Den är skriven av Baruk. En oinspirerad man som har skrivit Bibeln. Så då kan vi inte lita på Jeremia. De andra böckerna kanske vi kan lita på, men inte Jeremias bok. Ska vi dra den slutsatsen? Jag tror det också. Vi kan titta på ett annat... Han gjorde det, ja. Precis. Vi kan titta på något annat exempel här också. Första Petrusbrevet 5:12. Vem var det som skrev Petrusbreven?
Med hjälp av Silvanus som jag kallar för en trofast bror skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanning. Stå fasta i den.
Mm-hmm. Så vem var det som skrev Petrusbrevet? Så vi måste döpa om de här breven. Silvanus. Ja, Paulus brev. Vi kan titta här. Där säger han Romarbrevet 6:12. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Står i Bibeln. Så vi ska döpa om dem till Tertius brev till romarna. Och till Silvanus brevet. Eftersom det var inte Petrus och Paulus som skrev det här. Men om vi tror på tankeinspiration så är inte det här något problem alls. Då är det tanken som de vill förmedla. Och sen så kanske till och med Tertius var mycket bättre skribent än Paulus. Paulus sa, vi vill förmedla den här tanken. Han berättade för Silvanus de här sakerna. Eller förlåt, för Tertius de här sakerna. Och så formulerade sig Tertius på ett bra sätt. Och så visade han för Paulus, är det här du vill säga? Paulus säger, ja precis, det där låter jättebra. Okej? Okay? Det kan fortfarande inspirerat av Gud, är ni med? Även ifall det var en sekreterare som skrev ner det och som formulerade orden. Om vi tror på inspiration som tankeinspiration. Men och även om sakerna skrevs ner av en annan person så behövde de alltid godkännas av profeten själv. Och det är det som är det viktiga, det är det som avgör om det är inspirerat eller inte. Händelsevis använde sig också Ellen White av sekreterare, som vissa kritiker har anklagat henne för. Och de har påstått att vissa böcker är inte hennes verk eftersom det är någon annan som har skrivit ner dem eller samlat ihop dem ifrån hennes skrifter. Till exempel, vissa säger att Vägen till Kristus, det var inte Ellen White som skrev Vägen till Kristus. För det var en av hennes sekreterare som samlade ihop delar ifrån andra böcker som hon hade skrivit. Och hon ville skriva en sån här bok och sen så bad hon sin sekreterare att gå och leta igenom ställen som talade om det här och sen så sammanfattade hon det här då. Och det betyder inte på något sätt att den boken inte är inspirerad. Vi ser här i Selected Messages 3:91 så säger hon så här. Hon skriver om sekreteraren Marianne Davis. Hon tar mina artiklar som publicerats i tidningar och klistrar in dem i böcker med oskrivna blad. Hon har också en kopia av alla brev som jag har skriver. När hon förbereder ett kapitel i en bok drar sig Marianne till minnes att jag har skrivit någonting om just det ämnet och som skulle ge det större kraft. Hon börjar leta efter det och om och när hon finner det och ser att det kommer att göra kapitlet tydligare lägger hon till det. Böckerna är inte Marians verk utan mina egna, samlade från allt jag skrivit. Okej, okay? Så ni hänger med. Precis som Paulus, precis som Jeremia så använder hon sig av sekreterare också. Hur är det med plagiering? Plagiat. Någon av er som hört den tanken att Ellen White har plagierat Har den kritiken nämnas någon gång? Någon? En person? Okej.
Okay.
Ja, det står överallt, så jag vet inte var ni har bott. Men ni kanske inte har studerat de här ämnena. Men om ni hamnar någon gång i den situationen att ni börjar och höra vad folk säger, så kommer ni att möta det här. Människor kommer att säga, ja, Ellen White har bara plagierat massa saker, hon har inte skrivit någonting själv. Någon kritiker hävdade att helt taget ur luften att hon har plagierat upp till 80-90% utav alla hennes skrifter. De gjorde en undersökning för att testa hur mycket hon har använt. Hon använde andra författares skrifter och la in dem i sitt verk. Och någon räknade att det var upp till 3% utav hennes skrifter som hon har gjort det här i. Hur som helst, vi ska titta på att Bibelns författare i så fall också var att de plagierade. Förresten, ordet plagiat, det är någonting man gör i skolan, ni vet. Eller som man inte får göra i skolan, rättare sagt. Det är att när man går till Wikipedia och sen så kopierar man artikeln och sen så lämnar man in den. Man ska skriva en stor uppsats, så man går bara till Wikipedia och kopierar det. Sen så skickar man in den, sen säger man, och så frågar läraren, har du skrivit det här? Så säger jag, japp, alltihopa har jag skrivit. Ja, vad duktig, säger läraren, så får du bra betyg. Så det är plagiat. Och det är inte bra. Och det är det som de här kritikerna hävdar att Ellen White har gjort. Hon har bara tagit någonting från någon person och sen som sagt att det här är jag som har skrivit det. Som sagt, det är taget ur luften och vi ska titta på just det. Men låt oss gå först till Bibeln. Predikaren, kapitel 12, 9-11. Om någon kan läsa den versen, de verserna.
Predikaren var inte bara en vis man, han gav också folket del av sin kunskap. Han vägde och granskade och ordnade många ordspråk. Predikaren sökte ge sina ord en tilltalande form och rätt fram uttrycka sanningen. Det visas ord är som spikar och samlade tänkespråk som väl inslagna spikar. Det kommer från en och samma herde.
Vem är predikaren? Salomo skrev predikaren och han var en vis man, men vad gjorde han för någonting? Förresten, det var Salomo som skrev ordspråksboken också. Känner ni till det? Och hur fick han ihop ordspråksboken? Det står att han vägde, han granskade, han ordnade många ordspråk. Och så står det att predikaren sökte ge sina ord en tilltalande form och rättframt uttrycka sanningen. Tror du att Salomo författade alla ordspråk själv? Eller det här som vi tittar på. Enligt det som vi läser här så gjorde han inte det, utan han ordnade dem. Han samlade ihop dem, han sökte upp dem. Han fann ordspråk som var bra och passande. Och sen visst, vissa författade han kanske. Men han samlade ihop dem och ordnade dem och han kanske tog dem från oinspirerade författare. Kan ni tänka er? Tänk om det fanns någon oinspirerad författare som hade skrivit ett ordspråk. Högmod går före fall. Det står i Bibeln. Tänk om det var någon annan som hade hittat på det. Betyder det att det inte är sant? Ifall det är en oinspirerad författare som skulle myntat det ordspråket. Precis. Precis, och det är det som är poängen. Det står att de kommer från en och samma herde. All sanning kommer från Gud. Sanning är sanning oavsett vem som säger det, eller hur? Så även ifall en oinspirerad person säger det, och sen profeten går och tittar, ja det där var sant, och sen så tar den profeten, den tyckte det där var ett bra formulerat, bra sätt att formulera sig på, och han tar den här oinspirerade författarens uttryck och använder det som sitt, så är det helt okej. Lukas, hur gjorde han då? Det står, många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss, enligt vad de som redan från början var ögonvittnen och ordet tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Theophilus. Vet ni, i till exempel Lukas evangeliet, Markus evangeliet och Matteus evangeliet så finns det otroligt många texter som är exakt likadana. Och ni kanske har lagt märke till. Det är plagiat. Lukas skrev inte allt det här själv. Han skrev inte så som Matteus säger och sen citattecken. Nej, han bara skrev av det som Matteus hade sagt. Eller skrev av det som Markus hade sagt. Och betyder det då att Lukas evangeliet inte är inspirerat? Det betyder inte det. Men han hade sett att någon annan hade uttryckt sig tillräckligt bra. Och han använde sig av det. Och han satte ihop det. Och ordnade det. Så vi ser att det här var någonting som Bibelns profeter också gjorde. Utan att ge någon kredit till de ursprungliga författarna. Så använde både Salomo och Lukas tidigare skrivna ordspråk och dokument. Och presenterade dem under sitt eget namn. Och det fanns inget oetiskt eller falskt i detta eftersom all sanning tillhör Gud. Och så var det också med Ellen White. Vi kan läsa ifrån Willie White. Vad han säger om sin mamma. Och någon kan läsa det där citatet CI från A Brief Statement.
Under hennes tidiga erfarenhet då hon i högsta grad var bedövad över svårigheten att på mänskligt språk förmedla de uppenbara sanningar som hon fått del av, blev hon påmind om ett faktum att all vishet och kunskap kommer från Gud. Och hon blev försäkrad om att Gud skulle skänka nåd och vägledning. Hon fick veta att när hon läste religiösa böcker och tidskrifter skulle hon finna ädelstenar av sanning som uttryckte godtänkbar språk. Och hon skulle få hjälp från himlen för att känna igen dessa och att skilja dem från allt skräp och av villfarelse som hon ibland skulle finna den tillsammans.
Hänger ni med? Precis som Salomo så letade hon upp religiösa skrifter och så såg hon att det där var bra. Och Guds ande hjälpte henne att finna de sakerna. Hon tog dem och presenterade dem som sina egna. Och det fanns inget oetiskt med det under hennes tid. Det står så här. I genomsnitt så lånade Ellen White 3% av vad hon har skrivit från andra författare utan källhänvisning. Vilket var fullständigt accepterat och normalt på 1800-talet. Trots det så har kritiker på senare år anklagat henne för plagiat gång på gång. Så för att tysta dessa anklagelser så anlitar generalkonferensen en oberoende advokatfirma för privata pengar som specialiserat sig på patent- och skrivskydd för att undersöka om Ellen White kunde bli fälld för plagiat och om det var en rättegång och om hon gjort någonting oetiskt. Advokaten som antog projektet hette Vincent Ramick och han hade katolsk bakgrund. Efteråt berättade han att innan han antog fallet så hade han fått en väldigt ogynnsam bild av Ellen White och tänkte att hon var skyldig för plagiering. Han hade den här förutbestämda åsikten, han hade läst och hört lite grann och han tänkte, ja men hon är nog skyldig till det här. Hon har nog lånat på ett väldigt oetiskt sätt. Och så började han att med det här projektet och efter 300 timmars arbete så ställde han upp en intervju med Adventist Review 1981 för att förmedla sin slutsats. Och här är citatet från honom vad han säger i den här artikeln. Han säger att så småningom så vände jag om 180 grader. Jag upptäckte att anklagelserna helt enkelt inte var sanna. Men jag behövde få det från hennes skrifter. Jag fick det varken från de som sa att hon plagierat eller de som sa att hon inte hade gjort det. Ska det stå. Det var när jag läste hennes budskap i hennes böcker som fick mig att ändra åsikt. Jag tror att kritikerna har missat poängen grovt genom att fokusera på Ellen Whites böcker istället för på hennes budskap i hennes böcker. Här är en katolsk advokat. Han läste igenom mycket av hennes böcker. Och den boken som han läste hela boken utav, det var Den stora striden. Och där står det om den romerska kyrkan, om avfallet, alla de här sakerna. Och det här var hans slutsats. nummer två där. Ellen White säger han berörde mig. I all uppriktighet berörde hon mig. Jag är romersk katolik, men katolik, protestant eller vad som helst, hon berörde mig. Och jag tror att hennes skrifter borde beröra vem som helst, förutom om de är fast fördomsfulla och orubbliga. Jag tror jag känner den verkliga Vince Ramick lite bättre än innan jag började läsa hennes budskap, inte bara hennes skrifter. Jag tror att jag är en bättre person idag än innan jag började med detta projekt. Med tanke på alla faktorer som är nödvändiga för att komma till en rättvis slutsats i denna fråga så görs det gällande att Ellen Whites skrifter var avgjort oplagierade. Och om jag skulle bli inblandad i en sådan rättegång, säger Vince Ramick, skulle jag mycket hellre stå som försvarare än anklagare. Det finns helt enkelt ingenting att angripa. Jag tycker det är ett kraftigt vittnesbörd från en person som läste hennes skrifter och blev berörd. Han tillhörde inte adventistsamfundet på något sätt. Han läste hennes skrifter och han sa, vi måste fokusera på skrifterna, utan på budskapet som kommer fram. Och det var någonting som berörde honom. Jag tror att vi alla skulle få samma del, samma välsignelse, om vi skulle fokusera på hennes budskap istället för att, eller om vi skulle kunna vända människors uppmärksamhet till hennes budskap istället för till den kritik som finns. Nummer fem där, så vill jag avsluta med att titta på motsägelser i Bibeln. Kritiker försöker få människor att kritisera och ifrågasätta hela eller delar av Bibeln. De hävdar att Bibeln motsäger sig själv och inte går att lita på. De flesta så kallade motsägelser är inget annat än komplementerande fakta som tillsammans kan ge en helhetsbild. Ni minns vår illustration här. Hur olika fakta kan ge en helhetsbild. De som vill hitta fel kommer att finna många tillfällen att göra det. Gud har inte tagit bort möjligheten att tvivla. Men den som verkligen önskar att söka sanningen kommer att finnas många bevis att bygga sin tro på. Gud har gett varje människa tillräckliga bevis för att tro om de är villiga. Det här är otroligt viktigt att förstå. Någon kan få läsa Johannes evangeliet kapitel 7, vers 17. Vad Jesus säger där.
Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv.
Så vad är det som vi måste göra om vi vill veta, om vi vill förstå om Jesus ord är från Gud? Vi måste vilja göra Guds vilja. Du kan läsa Bibeln utan att förstå den om du inte har en önskan att verkligen följa det som står i den också. Att läsa Bibeln handlar inte om din intellektuella förmåga, utan det handlar om en villighet att ta reda på och att följa Guds vilja också. De mest lärda filosoferna kan missa de mest tydliga sanningarna i Guds ord om man kommer till Bibeln med fel inställning. Innan vi läser Bibeln så bör vi alltid be. Vi bör söka Guds andes vägledning. För om vi inte gör det så spelar det ingen roll hur intelligenta vi är. Eftersom det är någonting som, ni minns det här upplysningen som vi pratade om. Den måste finnas där. Om inte upplysningen finns där, om inte Guds ande kommer och upplyser våra sinnen, så kommer vi inte att förstå Bibeln. Vi kommer inte få en rätt kunskap. Det finns en hel del verser som vi skulle kunna titta på, men vi kan läsa Första Korinthierbrevet 2, vers 13-14.
Detta fördomar vi också, inte med ord som en mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger handling med andra. En oändlig människa tar inte emot det som tillför Guds ande. Det är lordskap.
Hmm. man måste vara andlig, andligt sinnad för att kunna förstå Bibeln. Det är Guds ande som uppenbarar sanningen för oss. Och det står också i Johannes 16 och 13. När han kommer, sanningens ande, så ska han föra er in i hela sanningen. Martin Luther uttryckte det så här: vi kan inte tillägna oss en förståelse av Bibeln, vare sig genom studier eller med hjälp av vårt intellekt. Din första plikt är att börja bedja. Anropa Herren om att han i sin stora nåd ska ge dig sann förståelse av hans ord. Det finns ingen annan som kan förklara Guds ord än detta ords författare. Och det är helt enkelt den helige ande. Ibland så stöter vi på tvivel. Och jag vill bara läsa det här citatet från Vägen till Kristus. Det står så här: hur mycket man än kan söka försvara tvivlet och förnekandet, så är den verkliga orsaken i de flesta fallen kärleken till synden. Guds ord, undervisning och förbud är obehagliga för de som är övermodiga och älskar synden. Den som inte vill lyda Bibelns undervisning är alltid benägen att tvivla på dess auktoritet. För att få kunskap om sanningen måste vi känna en uppriktig önskan att lära känna den och vara villiga att lyda den. Istället för att betvivla och göra invändningar emot det som du inte kan förstå, bör du vandra i det ljus som redan lyser på din stig. Du ska då få ännu mera ljus. Uppfyll genom den nåd som Kristus förunnar dig allt det som han har uppenbarat för dig, och du ska kunna förstå och följa det som du ännu tvivlar på. Det är ett fantastiskt löfte. Om vi följer det ljus som Gud visar oss nu, då kommer han att uppenbara saker sen. Ibland så är vi så benägna, vi säger jag vill förstå allting nu på en gång. Om jag inte förstår det, då kommer jag förkasta det. Om vi har den inställningen så kommer vi inte att kunna veta vad Guds vilja är. Vi måste vara ödmjuka, vi måste vänta på att Gud ska uppenbara det för oss. Och följa det ljus som han visar just nu, det som är tydligt och klart. 5 Mosebok 29:29. Det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbara gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi ska följa alla ord i denna lag. Det finns vissa saker som kan vara svåra att förstå i Bibeln. Är det någon som har läst något svårt någon gång i Bibeln? Nästan alla. Någon kan läsa Andra Petrus brevet kapitel 3, vers 16. Så Bibeln själv säger att det finns saker som är svårt att förstå. Men problemet är att många förvränger dem och drar sina egna slutsatser och förkastar Gud på grund av det. Många skeptiker hävdar att dessa svåra bibelställen är bevis mot Bibelns inspiration. Men snarare så bevisar de motsatsen. För om Bibeln inte innehöll något annat än det som är lätt för oss att förstå, så skulle vi ha orsak att tvivla på dess gudomliga ursprung. Det svårbegripliga beror endast på människans begränsade uppfattningsförmåga. Tänk er själva. Om det var människor som hade skrivit Bibeln, inspirerat allt som står i Bibeln, så skulle det nog vara lätt att förstå. Ja. Det skulle inte vara någon. De skulle säkert inte lägga in sådana där konstiga texter som lätt kan förvrängas. Och det tror jag inte att Gud har gjort heller i sig själv, att han har gjort det på det sättet. Det är människor som har skrivit de här sakerna, men ändå, det finns mysterier. Om vi tänker Gud, vi kan inte förstå Gud helt och fullt. Och det beror inte på att det beror helt enkelt på vår begränsade förmåga. Vi kan inte förstå en evighet ens, eller hur? Om jag säger åt er, hur mycket är en evighet? Och ni börjar tänka på en evighet, hjärnan kommer bara börja svindla. Det är omöjligt att begripa. Vi är begränsade människor. Vi förstår inte vad en evighet är. Vi förstår inte Gud. Och om det finns saker i Bibeln som vi upptäcker som vi inte förstår, så kan vi bara säga halleluja. Då måste den också kunna komma från någon som är större än oss. Men för det mesta så beror de här missförstånden på att vi inte studerar tillräckligt noga. Och som sagt, det som är uppenbart att det tror jag att vi kan förstå. Men om vi har en uppriktig önskan att vilja förstå också. Jag skulle kunna berätta om William Miller, han som var ledaren för adventväckelsen. Han var deist från början, det vill säga föregångaren till ateismen. Han trodde inte att Gud på något sätt ingrep i mänsklighetens historia. Han trodde inte att Bibeln var inspirerad. Han sa att den var full av massa motsägelser. Han brukade peka ut de motsägelserna som bevis emot Bibeln. Tills dess att han mötte, eller han fick en erfarenhet, en omvändelseerfarenhet. Och han började sen att studera Bibeln med en uppriktig önskan om att försöka förlika de här motsägelserna. Och han såg, om han lät Bibeln tolka sig själv, så försvann motsägelse efter motsägelse efter motsägelse. Och han blev fullt övertygad om att även ifall det fanns några få motsägelser kvar som man inte kunde förstå, så litar han på att så småningom så skulle han komma att förstå dem. Och det tror jag kommer bli vår erfarenhet också. Vet du, första gången som jag läste Bibeln så skrev jag massor med frågetecken i bibelkanten. Frågetecken där. Jag förstod inte vad det var. Nästa gång som jag läste Bibeln, som var flera år senare, när jag läste igenom den igen, jag läser ganska långsamt, så började jag kunna sudda ut de här frågetecknen. Jag tänkte, ja men det där förstår jag nu. Nu förstår jag det. I ljuset av det här så är det helt begripligt. Och mer så har jag börjat sudda ut de här frågetecknen. Det finns fortfarande några frågetecken kvar. Men jag är fullt övertygad om att även de frågetecknen någon gång kommer att försvinna. Och om de inte gör det, så har jag i alla fall fått tillräckligt med bevis för att Bibeln är gudomligt inspirerad. Och jag behöver inte tvivla. Däremot så är inte en profet som människa felfri. Och det här är viktigt att förstå. Kan ni tänka på något dumt som någon profet, en sann profet, någonsin har gjort? I Bibeln.
Just det.
Aha. Ja, men det är sant.
Vi tänker på Elias och han sprang och gömde sig sen när han hade visat kraftgärningarna där på berget.
Ha. Det är sant. David, gjorde han något dumt någon gång? Han mördade. Han begick äktenskapsbrott. Abraham, han ljög om sin hustru. Han skaffade sig en till hustru. Hur var det med Bilian? Han förledde hela Israel att begå otukt efter att han hade profeterat om Messias ankomst. Vi kan titta på många exempel. Vi ser att Bibelns profeter var inte på något sätt felfria. De var människor precis som du och jag. Så vi kan inte förvänta att en profet är felfri i sitt beteende. Och det hävdade inte heller Ellen White att hon var. Hon säger där i Selected Messages, sida 37, band 1. När det gäller ofelbarhet så har jag aldrig hävdat det. Endast Gud är ofelbar. Hans ord är sant. Och hos honom sker ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. Hon erkände flera gånger också att hon hade gjort fel. Så det är skillnad på, det vill jag säga, det är skillnad på vad profeten gör och vad profeten säger eller skriver. Det förstås, det kanske tycker som en något som inte är bra. Vi borde ju leva som vi lär, och det är sant. Det kan de göra, det borde vi göra. Och det borde profeterna också göra. Men om de skriver att det här är uppenbarat från Gud och de skriver någonting, då kommer det inte att vara någonting som där i så är Gud, är just den här inspirationen aktiv. Och budskapet är därför någonting som kommer från Gud. Men om en profet skulle säga någonting i Herrens namn som man inte har sagt, så kommer Gud att korrigera det innan skadan är skedd. Om det, just med det här med tankeinspiration. Om det är så att profeten har kontroll själv och profeten inte är felfri, så finns det en möjlighet för profeten att säga någonting fel. Eller hur? Teoretiskt sett så finns det en möjlighet. Och i Bibeln så har vi exempel på det. Ta Natan till exempel. Natan fick uppenbara, eller fick för sig att det var David som skulle bygga templet åt Gud. Och han gick till David och sa att Herren är med dig. Du ska bygga templet. Men Gud har inte uppenbarat det för Natan. Och därför så sände Gud ett budskap direkt till Natan för att korrigera det här. Han säger, nej, Natan, nu måste du gå och säga till David att det är din son som ska bygga templet. Det betyder inte att Natan var en falsk profet. Men ifall en profet gör sådana stora misstag, säger någonting i Guds namn som inte är från Gud och han har misstagit sig, då kommer Gud att korrigera det. Så vi behöver inte oroa oss. Vi behöver inte sitta och fundera på, ja, var det här från Gud eller var det inte från Gud? Utan om det inte är från Gud, så kommer Gud att uppenbara det för profeten, och profeten måste gå och korrigera det som han har talat i sin förmätenhet. Men eftersom att profetians ande behärskas av profeterna, så finns det risk också för ofullkomligheter, andra ofullkomligheter. Selected Messages, band 1, sida 20, så står det: Bibeln ges inte till oss i något storslaget och övermänskligt språk. Jesus blev människa för att nå människan där hon är. Bibeln måste förmedlas på mänskligt språk. Allt som är mänskligt är ofullkomligt. Olika betydelser uttrycks med samma ord. Det finns inte ett ord för varje distinkt tanke. Och det här är viktigt för oss att förstå. Ibland när vi läser Bibeln så kanske vi tänker att just den här formuleringen, är någonting som jag tycker inte passar in. Eller ni vet till exempel när man studerar om helvetet. Man studerar om helvetet och det står att de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Okay? Och sen tittar vi på andra exempel. I Jona till exempel. Där det står att Jona var i fiskens buk i en evighet. Står att för evigt så slöt jordens bommar bakom mig. Men han var 3 dagar och 3 nätter i fiskens buk. Vi måste förstå att uttrycken är mänskliga uttryck. De används på det sättet som du och jag skulle använda dem i dag. Om jag säger jag stod en evighet i kö och det här mötet har hållit på en evighet. Så på det sättet så är inte Bibeln skriven med ofelbart övermänskligt, eller vad ska jag säga, storslaget övermänskligt språk. Det är skrivet utav människor på människors språk. Och därför måste vi förstå tanken bakom orden istället för att bara titta på själva ordformuleringen. Och vi måste låta Bibeln tolka sig själv. Okej, vi kan titta på den sista bladet här. Jag vill ställa en sista fråga avslutningsvis. Kan det finnas obetydelsefulla motsägelser i Bibeln som inte påverkar Bibelns budskap? Och det kanske det finns delade åsikter om, men jag skulle vilja hävda att det är fullt möjligt. Om det är stora problem, då kommer Gud att korrigera det som han gjorde med Natan. Men om det är små obetydelsefulla skillnader som inte alls påverkar innehållet, så är inte det någonting som skulle rubba min tro på Bibelns inspiration, om vi förstår det här med tankeinspiration. Om det är dikterat av en allvetande Gud, ja, då är det förstås problem om det skulle finnas någon minsta motsägelse. Men låt oss titta på några exempel bara för att se på det här. Hur många besatta botade Jesus i Gergesa? Lukas 8:26 säger att det var en person. Och i Matteus 8:28 så står det att det var två personer. Så vem har rätt? Säkert så var det två, jag vet inte. Men i och för sig utesluter det inte. Om det var en så var det också... Eller om det var två så var det också en, om ni förstår. Det kan ju... Det behöver inte vara en motsägelse.
Den ena har gått bort när den hade sett en.
Ja, det skulle kunna vara så. Ja, jo, så skulle det kunna vara. Eller också så kunde, även ifall Lukas skrev att det var en som var liksom speciellt energisk där. Och det skulle inte förändra tanken om vad det var som hände. För poängen med berättelsen var inte hur många det var, utan det var vad Jesus gjorde med den här personen. Och om vi tittar också på profetian om 30 silvermynten, vi kan gå till Matteus kapitel 26, eller kapitel 27, vers 9. Matteus 27, vers 9.
Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom, som handelare deras.
Vet ni vad det där citatet är ifrån? Det är inte från Jeremia. Det är från Zakaria. Zakaria kapitel 11. Okej. Okay. Här har vi ett problem. Bibelns författare har citerat fel. Skrivit fel källhänvisning. Måste vara oinspirerad. Eller? Det finns kanske vissa personer som försöker förlika det här på något sätt genom att göra stora, långsökta förklaringar. Men för mig, om jag tror på tankeinspiration, så påverkar inte det speciellt mycket. Tänk er, ibland om jag ska säga Paulus och så råkar jag säga Petrus. Betyder det att budskapet som jag citerar sen, om jag säger till exempel så som Petrus skriver i Romarbrevet. Och sen så citerar jag Romarbrevet. Bara för att jag råkade säga Petrus istället för Paulus betyder inte att budskapet på något sätt ändras, eller hur? Och så är det också. Det skulle inte förstöra min tro på Bibelns inspiration om det var så att Matteus här råkade säga fel. Eftersom det är budskapet, det är tanken som inspirerar, inte själva ordformuleringen. Markus kapitel 10. Vi behöver inte läsa det, men här är en annan sån där sak. Helade Jesus Bartimeus, den här blinde mannen, på vägen in till eller utifrån Jeriko? I Markus 10:46 så står det att det var på vägen ut i Jeriko. Och i Lukas 18:35 så står det att han var på vägen in till Jeriko. Och det här lägger kritikerna upp på hemsidan och säger, kolla här, Bibeln motsäger sig själv. Men om vi ska vara ärliga, påverkar det här speciellt mycket? Om Jesus var på väg in eller om han var på väg ut i Jeriko? Han botade Bartimeus och det var det som var poängen. Så sådana här små obetydliga saker kan man också finna i Ellen Whites skrifter. Men det betyder inte på något sätt att det som profeten har sagt inte är inspirerat av Gud. Om vi förstår det här med tankeinspiration korrekt. Och jag skulle vilja utmana varje person här att verkligen rannsaka er själva. Vi är inte immuna mot skepticism. Men om vi har en uppriktig önskan om att vilja följa Guds ord, så kommer även invändningar, även saker som tycks dunkla och obegripliga för oss att bli klara och tydliga för oss. Så det är min uppmaning till er att studera sakerna. Studera dem i sitt sammanhang och låta Guds ande leda er. Det ska vi be tillsammans. Herre, tack för att vi får studera ditt ord. Och jag ber här att du ska rätt tolka dessa saker för våra sinnen. Så att vi kan begripa dem. Vi kan förstå vad poängen är. Och hur vi kan ha tilltro till dig och till ditt ord. Jag överlämnar oss nu i dina händer. Vi ber. ber att du ska vara med oss resten av tiden här i Jesu namn. Amen.